Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Ja, hjärtligt välkomna och hälsar vi då till Sportbladets Premier League-podd. Det är måndag förmiddag. Vi har klivit in i vårt landslagsuppehåll. International break, som de säger, borta i England där du befinner dig, Frida.
Ja, vad ska det vara bra för, tycker man.
Vad ska det vara bra för?
Men man kämpar på.
Lite ledigt kanske.
Ja, men vad ska jag ha ledigt ifrån egentligen? Det är ju det enda som existerar i min värld är fotboll. Så har jag ingen fotboll att titta på, så... Det blir inte så lockdown på det. Det blir inte så mycket annat gjort.
Två stilla veckor här för Frida är det vi har att förvänta oss, helt enkelt.
Ja, får se om jag lever sen.
Det lät ju upplyftande när vi drar igång podden.
Alltså det är lite dramatiskt bara för att det är landslagsuppehåll, tycker
jag.
Jag har hört många som klagar, men ingen som riktigt har ifrågasatt huruvida man ska överleva.
Nej, precis, ingen tänker på oss.
Kalle, mår du bra i Västerås? Ni har börjat vinna lite fotbollsmatcher.
Ja, det har vi gjort sent omsider. Så ja. Det är ju roligt, livet underlättas av att vinna snarare än att förlora. Frida har ju också fått jubla över en seger här, får man ju säga.
Ja, det har jag. Tackar Erik Andersson så väldigt mycket för det väldigt, väldigt viktiga målet mot Ljungskile. Så det ser lite ljust ut för Trelleborg nu också. Det är skönt.
Då kommer du överleva landslagsuppehållet bara tack vare den tre poängen.
Ja, absolut.
Det är helt övertygad.
Välkommen till Superettan-podden där vi fokuserar på den nedre halvan.
Precis.
Ja, men det är väl alltid trevligt.
Ja, verkligen. Vi har en full omgång utav Premier League-fotboll att beta av. Tänkte vi skulle börja på Etihad och det som har varit de senaste säsongernas ligafinal då, matchen mellan Manchester City och Liverpool. Inte riktigt säker på att det kommer vara ligafinal den här säsongen. Det är det verkligen inte i tabellen så som vi har den just nu. Men det var två ändå ganska inspirerade lag som sprang ut där, och Liverpool började bäst, får man ändå säga, får med sig den där straffen. Mané lurar Kyle Walker och sen så är det ändå rättvis kvittering av Gabriel Jesus en stund senare, och 1-1 blev slutresultatet. Frida, vad var dina intryck och känslor från den här matchen?
Ja, jag tänkte Kalle kan väl börja, det var han som skrev krönika, så jag tänker att han är väl... Han är insatt i det hela.
Ja, men jag kan väl börja. Man kan väl säga att det här har ju varit den matchen som allas blickar har varit riktade mot senaste åren. Inte bara i England, som du var inne på, utan även ska jag säga, i världen. De här två lagen har väl varit världens två bästa lag sett i de senaste 3-4 säsongerna, med tanke på hur de spanska giganterna har vacklat. Nu kom ju Liverpool till spel med en väldigt stukad trupp. De saknade Fabinho, de saknade Van Dijk, de saknade Thiago. Och Jürgen Klopp valde faktiskt att spela med två man i mittfält, vilket var intressant i sig. Att han då startade med alla sina fyra offensiva spelare. Och Jota fick chansen från start i en stor match. Och det har ju förtjänat, sett till att han har gjort det väldigt bra senaste tiden. Det var bara intressant att... Man väljer att spela på det sättet i den här typen av match mot Manchester City. Det säger väl någonting om Klopps vilja att på något sätt skruva och förändra och utveckla Liverpool. Det säger väl också någonting om att han bedömer väl att Manchester City även inte är lika skräckinjagande längre som de var för ett par år sedan. Det är tveksamt om han även med dessa förutsättningar, det vill säga utan Fabinho, hade startat med två man i mitt fält då. Då är känslan att City hade kört över Liverpool. Men
hade de haft en Fernandinho som för ett par säsonger sedan, då är jag rätt säker på att Klopp inte hade ställt upp med två utan med tre. löpande mittfältare.
Men även utan Fernandinho så tror jag liksom bara Citys passningsspel på den tiden hade varit för bra för Liverpool att hantera med två mittfältare. Men de gjorde ju väldigt bra inledningsvis, tycker jag. Imponerande med tanke på att de har varit ett 4-3-3-lag så länge, att bara styra om, komma så rätt i pressen som de gjorde inledningsvis. Men sen blev det ju faktiskt ett ganska tydligt momentum i matchen när Kevin De Bruyne till slut fick vända upp med bollen. Så då skapade målet. Fin vändning av Jesus såklart, men det var ju tydligt att det var första gången som Kevin De Bruyne verkligen fick kontroll på bollen i ytan mellan mittfält och backlinje. Och sen skapade han straffen, och precis efter målet förresten hade han ju tilläge där han sköt precis utanför. I övrigt var inte Kevin De Bruyne så lyckad i den här matchen som vi är vana att se honom. Inte bara för straffmissen, utan jag tyckte att han var lite slarvig på ett sätt som han inte brukar vara. Liverpools start, sen var ju City tillbaka i matchen efter en halvtimme efter kvitteringen där, och sen tycker jag att de var det bättre lag i andra halvlek. Men jag tycker samtidigt att man får imponeras av Liverpool med tanke på de förutsättningarna. De har tre tunga bärande spelare borta. Trent går av i andra halvlek med skada. Vi kan komma in på det mer sen. Men jag tycker att åka dit och plocka 1-1 med de förutsättningarna är ju riktigt, riktigt starkt. Jag tycker att de fortfarande ser ut i min värld som, trots skadorna, som klar favorit.
Jag har en liten input där på just Kevin De Bruyne. För det är någonting jag har tänkt på faktiskt under hela hösten. Just att han ser lite bekymrad ut, eller han ser inte ut att vara riktigt tillfreds. Minns i matchen mot Leeds, tror jag det var, så fick han ju något riktigt utbrott på Phil Foden, alltså, alltså det han sa plockades upp av mikrofonerna som stod precis intill, och han sa någonting i stil med vad var det nu? Alltså You never fucking listen, Phil. Alltså, och upprepade det flera gånger. Han sägs ju även ha varit svingat mot Mahrez och haft en del hetsiga diskussioner kring honom och om honom i omklädningsrummen. Jag vet inte riktigt anledningen till att Mahrez nu var utanför truppen. Var han skadad eller var... har man liksom fått reda på det?
Vad det egentligen var? Jag utgick från det eftersom han inte var med i truppen och han ändå... har varit så pass etablerad senaste året att han varit startspelare, så jag utgick från det. Men
det är bara märkligt när det precis kommer uppgifter om att de har haft en liten dust och så är han liksom utanför laget. Och jag vet, Kevin De Bruyne är ju även en av dem som har lyft det här med att han känner sig alltså på randen till utbränd på grund av täta matchschemat, och han ser ju framför sig hur han inte kommer få ledigt på, ja men typ flera år i princip, alltså någon längre ledighet. Och det, då undrar man ju lite vad det är som pågår, om det faktiskt kan vara så att han inte mår speciellt bra just nu och att det är anledningen till att han inte riktigt kommer upp i nivå. Det är inte första matchen som det blir så här. Vi är ju betydligt vanare vid att se honom mer involverad än han har varit i många matcher hittills.
Ja, nej, jag köper det. Jag håller med dig, Frida, om att han är lite mer... Sen kan det ju vara det där att han har en lite större, starkare roll nu. Det är ingen kompani kvar som höll alla i schack. Det är liksom han som är ledaren nu och så vidare. Han är lite mer... Han är högre upp i hierarkin, eller högst upp i hierarkin nu. Och han tar kanske lite mer plats verbalt och sådär. Men jag håller med om att han ser inte riktigt lika lycklig ut längre. Ja, lite frustrerad. Och det kan ju också vara någonting i att laget är ju inte lika bra idag som de var för 2 år sedan. Och att det kanske bottnar i någon slags besvikelse över att de kanske har varit på sin topp. Han känner inte att de är på väg åt rätt håll längre. För det tycker inte jag att man kan säga att de är. Jag är inte säker på att de når tillbaka till den toppen de hade. Det var ju extremt hög också, skulle jag säga. Så att det blir inte så himla enkelt. Då kommer de ju tvungna att bygga om lite igen för att nå dit. Och känslan är väl också att varken Liverpool eller City kommer att nå det poängtalet som man... alltså var i närheten av att nå det poängtalet som någon av klubbarna har nått de senaste 2 åren. Och det tycker jag i och för sig är positivt, för att det har ju faktiskt tagit bort spänningen också i ligan att de har varit så extremt överlägsna mot de andra lagen.
Ett par situationer vi skulle kunna lyfta från den här matchen. Det diskuterades om straffen som City får, som De Bruyne bränner. Det är också lite okaraktäristiskt får man väl ändå säga från Kevin De Bruyne att missa hela målet. Det var ju en bedrövlig straff alltså.
För att nämna den här alltså, ganska obehagliga i att senast en spelare i Premier League missade hela målet vid en straff, det var Mahrez för 2 år sedan i just mötet med Liverpool. Det är lite som man får så här, lite rysningar längs ryggraden.
Det är läskigt att spela mot Liverpool. Nej, men det var okaraktäristiskt i alla fall. Bedrövligt. Det var inte omgångens absolut sämsta straff.
Den kan vi komma in på senare. Det är värt ett eget kapitel. Men,
det slogs eventuellt hela Premier Leagues någonsin sämst slagna straff av Ademola Lukman, men vi kommer till den. Det blev lite diskussioner bland annat till Viasat studion om huruvida det skulle varit straff där. Jag tycker att det är straff, det måste finnas. Alltså visst att det inte, han försöker ta undan armen, det är inte medvetet och så vidare. Men det måste finnas någon, det måste också spela in hur mycket fördel man får av en kroppsdel som man faktiskt inte får spela fotboll med. Det är inte så att den tar liksom delvis på armen. Det är ganska stor skillnad tycker jag på den och det som händer med Cancelo senare. Jag tror det var Cancelo.
Det är skillnad. Ja.
Där bollen hade tagit i bröstet på honom om inte armen hade varit där. Någonstans så tror jag att det här i alla tider hade blivit straff, eller?
Alltså vi såg ju faktiskt en straff precis alltså i matchen innan där mellan Leicester och Wolves när det är Kilman är det väl som åker på. Det var ju nästan en identisk situation. Och jag kan förstå, som Jordan Henderson sa efter matchen också, att det känns ju extra nedrigt för en spelare när det verkligen inte är meningen överhuvudtaget. Och man i princip bara försöker, jag tror det var Cody som sa också att liksom, vad ska vi göra av armarna? Alltså ska vi börja, liksom, vi kan ju inte spela utan armar. Och det argumentet kan man ju verkligen förstå. Det är klart att om nu det här hade varit avgörande sett till att Manchester City hade vunnit matchen, alltså grundat på det här, så är det ju klart att det känns extra tungt när det är den typen av situationer som avgör. Sen samtidigt så, jag förstår dig också, Psyk, och det du säger att någonstans får man ju dra gränsen. Jag vill bara få bort de här Hansen som, av den typen som Eric Dier också på mot Newcastle till exempel, alltså där det liksom, även om den inte hade tagit på armen så hade inte bollen kommit särskilt långt. Alltså den typen av situationer vill man få bort i alla fall. Men någonstans måste man väl dra gränsen också för vad som är hands och vad som inte är det.
Ja, alltså det är det jag menar. Alltså många pratar om att det, just hur reglerna är skrivna just nu. Jag tror att det där alltid hade blivit hands. I alla tider. Alltså den där typen av hands tycker jag man har sett så länge jag har sett på fotboll.
Möjligt om vi går tillbaka till när du och jag var väldigt unga, Patrik, vilket är länge sedan nu för tiden. När man hade den här tolkningen med boll söker hand snarare än hand söker boll. Det är möjligen där att det inte hade blivit. Jag kan se, jag tänkte ta upp det faktiskt, att jag kan se framför mig att man, det kommer inte ske, men jag hade gärna sett att man gått tillbaka till den tolkningen. Jag tycker den var ganska bra. Nu med tanke på hur mycket dividerande det blir varenda vecka om de här vinner hans straffarna. Att man går tillbaka till att ja, men hand söker boll söker hand. Den distinktionen emellan. För jag tyckte inte den var jättesvår. Och det är klart att det blev någon feldömd straff här och där. Men det kommer det ju bli även framöver. Men jag tyckte den var ganska bra, den tolkningen. För då får man ju bort de här när man skjuter ett inlägg på en arm som bara finns där. Mm. Då är det boll som har sökt hand snarare. Jag tyckte den var ganska bra faktiskt. Men jag vet att den inte kommer komma tillbaka, för det är inte dit fotbollen rör sig just nu.
Nej, jag menar bara att det finns något mentalt i hur... Alltså bedömningen görs ju inte helt utifrån en... Hur regeln är formulerad. Den görs ju också någonstans hur tydligt någonting är. Hur pass mycket effekt det blir av någonting. Det kommer alltid spela in, och här blir det ju... Totalt, han stoppar inlägget helt och hållet med en del av kroppsdelen, eller en del av kroppen som man inte får spela med. Men skitsamma, vi ska inte fastna där. Den straffen missades ändå. 1-1 slutade matchen och Jag tror båda lagen är okej med det resultatet sett till hur matchen... det är klart City, med tanke på att de hade den straffen vid ställningen 1-1, kanske grämer sig lite mer än vad Liverpool gör. Men det var liksom en jämn match och inget av lagen... Alltså det skapades ju målchanser såklart. Vi hade ju en där, Alexander Arnold, skott på nära håll som Ederson till slut fiskar upp då bakom sig när Jota är där och hugger på returen. Men... Och något skott som går strax utanför, men jag tror att det är 1-1 är taget av båda de här lagen.
Bara tänker på det här att vi fick se verkligen en extremt sprakande första halvlek kontra då en ganska så sömnig andra halvlek. Det är väl så det kommer att bli nu under säsongen, alltså i och med att att de har mycket matcher att spela och många trötta ben och vill inte riskera för mycket skador och så vidare. Alltså att matcherna kommer liksom avta i intensitet oftare än vad vi är vana vid. Dessutom då med ingen publik på läktaren. Sånt är ju trist för oss som tittar på det. Men man har ju full förståelse för att det kommer bli så. Och är så.
Ja. Vi rör oss från Etihad då till Goodison, där Everton tog emot Manchester United. Ett pressat United. Vi pratade om det förra veckan, att det var nog tvunget att bli 3 poäng här om man inte skulle hamna för långt efter. Och 3 poäng blev det, som det brukar när kniven är mot strupen för Ole Gunnar. Då plockar han fram den här, vad heter det, performance, eller på att säga, nu pratar jag engelska. Prestationen ur sin trollerihatt kommer den.
Du är så internationell.
Får ju också konstatera att när Bruno Fernandes är bra så är Manchester United bra. För han var bra i den här matchen.
Ja, nej, men så var det ju. Och precis som du säger så är ju det någonting vi har börjat vänja oss vid, att får han bara lite utrymme och lite hjälp av lagkamraterna, så slutar det oftast med att Manchester United vinner den typen av matcher. Så med det sagt så får ju Everton en riktigt bra start här i med att Bernard drar in 1-0 i 19:e minuten var det väl. Egentligen ur ingenting, får man säga. Det är väldigt bra gjort från Bernard som tar emot den här lilla nickskarven från Calvert-Lewin och drar in 1-0. Det var väl alltså bara minuten efter att Anthony Martial väl borde ha gjort 1-0 till United, men hans avslut gick väl tätt utanför stolpen. Och sen är det som att Everton visar upp alltså alla sina skavanker resten av den halvleken. Och det blir ju väldigt tydligt här att Richarlison alltså betyder ju alltså ohälsosamt mycket för dem, får man ändå säga. Det blir väldigt tydligt att det är någonting som fattas i alla fall, trots då att Chalmers och Din var tillbaka nu. De missade ju de tidigare matcherna. Men det är ändå som att inte någonting stämmer inte riktigt, och framförallt inte försvarsmässigt då. Coleman hade ju jättejobbigt på sin högerkant mot Luke Shaw. Och det är också Luke Shaw som får in inlägget där till Fernandes 1-0-mål. Fernandes får ju stå helt omarkerad också när han nickar, vilket man väl kan fråga sig vad Holgate och Keane egentligen sysslade med. Och den här ytan precis framför backlinjen och precis utanför Evertons egna straffområde där lämnades ofta helt fri, och det var ju faktiskt så som 2-0-målet kom till, när Rashford plockade upp den. Och sen så är det Fernandes som ska väl egentligen, det är väl kanske tänkt att vara något sorts inlägg mot Rashford, men den går rakt i målet istället. Och då blir det ju att jaga för Everton i andra halvlek, och det är ju Manchester United ganska bekväma med ändå. Så även om Everton hade en del chanser och sådär, så är det ju ändå någonting som United trivs med. Var ska man landa i det här? Det är ju klart att det, alltså för Manchester Uniteds del så var det jätteviktigt att få med sig 3 poäng. Men jag vet inte hur övertygande den här segern är. Alltså sett till, alltså hur mycket ska man bortse från allt det andra? För att det var ju väldigt mycket Everton som förlorade den här matchen. Och det återstår fortfarande många frågetecken kring just United och deras kapacitet. Men nu verkar det väl som att han vill spela med Fred och Scott McTominay där som defensiva mittfältare. Jag är väl inte riktigt övertygad om att det är hållbart i längden, men det är så det ser ut just nu i alla fall.
Nej, jag är inte heller övertygad om det. Så länge de inte får spela omställningsspel så är jag inte övertygad om att det är en mittfältsduo som kan bära United till någon högre placering. Alltså det vill säga om de ska styra matcherna och så vidare. Sen får man väl ändå ge Fred att han slår en väldigt bra passning innan 2-0-målet, eller 2-1-målet där, förlåt, när han slår den rakt igenom till Rashford som droppar ur och sen hittar ut till Fernandes som viker in det där inlägget som till slut studsar in via stolpen. Så det får man väl ge Fred. Det var väl intressant också att Everton verkligen pinpointade Lindelöf som en svag länk i backlinjen och att Calvert-Lewin hela tiden spelade mot Lindelöf i första halvlek och satte ju honom lite i trubbel på de längre bollarna för att Lewin är ju väldigt stark i luftrummet och det blev ju också upprinnelsen till det första målet där. En luftduell som Calvert-Lewin vinner och den studsar ner på Bernard som lyckas få in 1-0. Så att det är väl någonting som United behöver på något sätt rätta till. Och det blir svårare när man har Fred framför backlinjen än om man har Matic framför backlinjen. Och Matic spelar kan ju han utan problem ta den luftduellen. Medan Fred har betydligt svårare att göra det.
Ja.
Ska väl sägas också att Harry Maguire faktiskt var riktigt bra i den här matchen. Det har man inte sagt så där jätteofta tidigare under säsongen.
Nej, det var ett tag sedan i alla fall.
Mm.
Mycket diskussioner om att det diskuteras med Pochettino. Vad ger vi de uppgifterna, Frida?
Ja, att det verkar vara ganska splittrat i Uniteds ledning kring hur man ska göra.
Vem vill vad? Vet vi det?
Ja, vad vill det verkar det inte som att... Ja, Woodward vill väl... Han är väl lite sugen på Pochettino, tror jag.
Okay.
Så som jag har förstått det. Kan ha uppfattat fel, men så som jag har uppfattat de senaste uppgifterna så ska det vara på det sättet. Grejen är ju att det är inte särskilt dyrt att göra sig av med Solskjaer eftersom att han sitter ju inte alls på den typen av lön som de tidigare managersna gjorde. Men det finns ju något sorts, eller kanske svåraste med att göra sig av med Solskjaer är ju just hans starka anknytning till klubben.
Och prestigen har, också tror jag, i rekryteringen. Att de precis. Har inte lyckats med tränarrekryteringar tidigare, ska de sparka igen. Så på något sätt underkänner ju Woodward sig själv om varje rekrytering han gör blir fel. Så jag tror mycket det. För precis som du säger, rent ekonomiskt så har de råd trots corona. För han sitter inte på en jättelön.
Nej, men precis. Och man kan väl tycka att tajmingen hade ju varit ganska så bra nu. Alltså låt säga att de hade förlorat matchen mot Everton. Och plocka in Poch nu precis vid landslagsuppehållet och sådär hade väl kanske varit... Ja, alltså tajmingen hade kunnat vara ganska bra. Nu kommer det ju säkert bli så att... Nu blir det ytterligare en sån där period där de säkert får med sig en del jättefina resultat blandat då med resultat som inte alls går med dem. Och sen så står vi där igen om någon månad kanske och diskuterar samma sak. Och det har ju gått, nu har det ju gått 2 år. Det är ganska... Jag vet att alltså andra tränare har getts längre tid och att liksom det kan dröja ganska länge innan alla frågetecken kring en tränare är borta. Men samtidigt så har vi har inte sett Solskjaer och Manchester United ta sådana där jättekliv åt rätt håll. Utan det är hela tiden att man står och stampar och så tar man ett steg fram och så 2 steg bak. Och så blir det liksom ingenting av det riktigt. Så att det är väl frågan om man inte ska ändå fundera på nu när Pochettino verkar så otroligt sugen
på tal om timing så var det ju ett väldigt väl tajmat besök i Sky Sports Monday Night Football här om veckan.
Ja, det var det.
Det var nog en hel del strategi bakom att han just nu dök upp där, det tror jag.
Alldeles säkert. Han har gästat en massa poddar och sånt också Pochettino på sistone, så att det får en ju tro att han vill gärna in i rampljuset igen.
Ja, och det är ju precis som du säger, alltså Ole Gunnar har ju fått chansen att ta det nästa klivet under ganska lång tid nu. Så att det känns ju som att ska man Han har ju inte gjort det. Han har inte gjort det helt uruselt.
Nej, han fixade ju den där tredjeplatsen i fjol. Jag vet att många håller på och snackar om hur många poäng de tog och så vidare. Men jag tycker nog att man ska se det mer utifrån vilken placering man tar i tabellen snarare än hur mycket poäng man tar. För varje säsong spelar ut sin eget register. Och jag tror att vi kommer att se den här säsongen också att det blir färre poäng rent generellt i ligan nu. De andra lagen är bättre helt enkelt. Alltså det är bara att titta på lagen som vi inte är vana med ligger i toppen. Leicester, Wolves, Tottenham, Aston Villa. Alltså de där klubbarna, de har ett bra lag alltså. Och vi kommer komma in på Villa mer framöver.
Ska vi bara nämna lite om Mason Greenwood också, det senaste kring honom. Han var ju inte med i truppen nu mot Everton, igen får ju sägas, det sker ju väldigt kontinuerligt nu att han helt plötsligt försvinner, och så har det ju kommit uppgifter om det här att han har kommit för sent till träningar och sånt där, och att det ska ha att göra med att han försvinner ibland, men det gick ju Solskjaer ut och dementerade väldigt, väldigt starkt. Men nu kommer det liksom nya uppgifter på att Solskjaer till och med har ringt upp Gareth Southgate inför landslagssamlingen och bett Southgate att inte ta ut Greenwood eftersom han måste vila. Och det ska finnas en genuin oro i Manchester United över Greenwoods beteende, alltså utanför planen och på sin fritid. Att han inte får tillräckligt med sömn och sådana där basic grejer som tydligen kan vara ganska svårt för tonåringar att få ibland. Påminner väl lite grann om en viss Osman Dembélé när man läser om det. Så vi får väl se hur det artar sig för Greenwoods del. Det var ju tal om att förlänga hans kontrakt i alla fall, men just nu är det lagt på is på grund av allt som har hänt nu under hösten.
Ja, sånt ska man hantera också som tränare. Inte bara plocka ut rätt spelare på rätt position. Man måste vara lite psykolog också.
Ganska mycket psykolog.
Ja, tro mig. Verkligen.
Jag känner att det är någon story bakom det.
Nej, absolut inte. Utan det är bara ett konstaterande. Du måste vara mer psykolog än vad du än att ta ut starten. Det kan jag säga.
Ja. På tal om psykologi så tar vi oss till Emirates och den genomklappningen får man väl ändå säga att Arsenal stod för mot Aston Villa. Aston Villa som ser oförskämt bra ut. Och Jack Grealish är ju kanske säsongens spelare så här långt i ligan, skulle jag vilja påstå.
Igår var ju fullständigt fenomenal. Otroligt bra. Och ja, när man ser den här insatsen nu, det ska ju sägas att han var väldigt, väldigt bra förra säsongen. Men när man ser den här insatsen nu så är ju frågan om inte han skulle gå rakt in i de flesta i alla fall av Big Six-lagen. Så pass bra är han ju.
Han är fruktansvärt bra. Jag hade tagit honom till Liverpool vilken dag i veckan som helst.
Jag undrar om Manchester United ångrar att de inte gick hårdare efter honom. Det var ju mycket snack där ett tag och sen så valde man liksom att helt lämna det spåret.
Ja, det är möjligen då att han gärna spelar till vänster och att de också har lite överflöd på vänsterspelare.
Det är sant.
Ja. Faktiskt. Var otroligt bra. Ollie Watkins också visat sig vara ett fantastiskt nyförvärv, 2 mål igår och riktiga strikermål verkligen.
Ja, men den där löpningen han tar innan han sätter trean där är ju otroligt bra, alltså bara in bakom ryggen på backen, precis väl tajmad så han inte blir offside. Jag gillar den här killen skarpt, alltså jag blev lite kär första gången jag såg honom förra säsongen i Championship, och han har verkligen levererat från start nu. Jag tycker dessutom att han gör inte bara mål utan han har andra saker också. Framförallt i den där matchen mot Liverpool där när de vann med 7-2 så tyckte jag att han spelade ut ett register som antyder att han är en komplett anfallare. Riktigt det register tycker jag kanske inte han har visat i någon annan match, men det antyder ju också att det finns där kvaliteter som är mer än att bara peta in bollar i six yard box.
Jag mötte faktiskt John McGinn igår morse när jag skulle in och handla mitt morgonte. Ja, alltså för att varje gång som ja, när någon ska, alltså motståndarlaget som möter Arsenal, de bor på ett hotell som ligger precis intill byggnaden där jag bor. Så då hade han smittat ner där och han var med ett gäng, men de var inte spelare, så de måste ha varit så här ledare runt omkring. Så stod han där med sitt kaffe och sin Aston Villa-dress.
Det här vill jag man ju inte höra mer om.
Ja, men jag tänker, om de nu vill hålla låg profil, varför går de alltid runt i sina träningsoveraller?
Det... Var han inte och träffade någon sportchef eller någon, någon agent som...
Vad sa du?
Var han inte och träffade någon agent och passa på när han var i London? Och,
nej. Alltså det här kaféet ligger alltså vägg i vägg med hotellet. Så han var ju där nere och köpte kaffe. Alltså jag köpte te och de köpte kaffe. Så, och de bor ju på det hotellet inför matcherna på Emirates. Så att, och det händer ju ganska ofta. Så jag har ju mött McGoldrick. Mötte jag, alltså,
du hänger där en del, Frida.
Alltså, jag ser det mer som att det är ett tecken på att liksom, jag är symbios med fotbollen. Att jag alltid lyckas gå där när det kommer någon motståndare. Det känns som ett tecken från universum. Typ.
Men du får lösa någon form av... snabb intervju där nere så att vi kan få någon liten detalj.
Jag försöker ju spela cool där liksom. jag försöker ju låtsas som att jag skiter fullständigt i att ni är fotbollsspelare. Nej, lite den stilen. Okay.
Men då får du ett uppdrag. Nästa gång du spelar på någon, då ska du komma på en fråga som är ett exklusivt material till Premier League poddens lyssnare.
Ah, okay.
En fråga som den spelaren aldrig har fått förut.
Ja, i och för sig. Det hade ju varit... Det behöver inte vara fotbollsrelaterat då. Jag behöver inte avslöja vad jag arbetar med, så att säga. Kanske. Ah, ja.
Ja. Tillbaka till matchen i alla fall. Magin är en av alla...
På tal om det.
Jag
ska dra en rolig anekdot kring det där med att dra en fråga. Det här var på den tiden... Det här är mer... det är runt 15 år sedan på den tiden när kvällstidningarna svingade vilt, om man säger så. För att vinna läsare. Och då hade Expressen en person stationerad i London som täckte engelsk fotboll. Och han stötte på Mourinho då på ett hotell, tror jag det var. Sådär, precis typ på sådär som du stötte på McGinn nu, Frida, i all hast. Och han insåg väl då att jag har chansen att ställa en fråga till honom och jag måste få någonting av det. Så då ställer han frågan att... Kan du tänka dig att träna ett lag i Allsvenskan någon gång? Ja, man vet aldrig, svara Mourinho. Då blev rubriken att Mourinho utesluter inte Allsvenskan. Så att det är ju att koka soppa på spik, kan man säga. Men så jobbade han.
Men så vill ju inte jag jobba.
Nej, det förstår jag att du inte vill. Det har jag full förståelse för att du inte vill.
Ja, det är tur att den tiden är förbi, känner jag.
Ja, verkligen. Men det går ju att ställa någon mer intelligent fråga. Det var det jag menade.
Ja, men det är sant. Det är sant. Det gör det.
Jag får också slänga in den då. Det hade ju inte med det att göra. Men jag satt på en restaurang i Frankrike för en herrasmatch år. Och in kommer Alex Ferguson. Det här är kanske en eller två veckor efter att... Nej, det är nog lite mer. Tre veckor efter att Premier League-säsongen precis har tagit slut. Det är 2008, så att Manchester United har precis vunnit titeln. Och vi sitter på den här restaurangen och in kommer Sir Alex Ferguson och sätter sig rygg mot rygg med mig på bordet bredvid.
Det här har du aldrig berättat.
Då spenderar jag hela den middagen med så här... Ska jag säga något? Ska jag säga något? Ska jag säga något? Det gjorde jag såklart inte, eftersom jag är en fegis. Men
jag tror att det är bra att vi levererar så här många anekdoter för Arsenal-fansens skull, så att vi aldrig kommer in mot
det. Precis, nu är vi klara med Arsenal Aston Villa här. Nu går vi vidare.
Ja, hade man haft någon slags inspelningsutrustning på sig, det här var ju länge sedan, så kanske man hade varit tvungen, men ja, så i alla fall. Arsenal hade två skott på mål i den här matchen och det var mittbackar som stod för dem, väl. Jag minns i alla fall, den var utanför, va? Det som var på i andra halvlek, strax före Nu blandade jag ihop mina chanser där, skitsamma. Det var ett Arsenal som inte kom upp i nivå och en Aubameyang som igen klev av matchen mållös. Det var ju faktiskt så att Martinez har ju nu fler nollor på Emirates den här säsongen än vad Bernt Leno har.
Ja, man vet knappt var man ska börja egentligen. Laguttagningen kändes ju ganska rimlig med tanke på att det var detta laget som klev ut mot Arsenal och höll ihop det väldigt bra mot dem, får man ju säga. Men här var det alltså en bilkrasch från början till slut egentligen. Sådana lite små misstag också som alltså känns så väldigt onödiga. Att man liksom tappar boll i onödiga lägen och sådär. Så alltså först är det då med Saka som liksom olyckligt styr in bollen i eget mål. Och sen så är det väl 2-0-målet till Villa där. Där William, nej för sig, det var väl kanske på vid första målet där William alltså slår liksom en helt, tappar boll eller blir av med bollen och sen så är det som liksom sätter igång anfallet och det är väl där som Saka missar och förundrar den. Så att det var liksom ingenting som, det var ingenting som klickade. Jag tycker förut att William var, alltså han var ju inte bra helt enkelt. Och Lacazette var inte bra. Aubameyang gjorde väl vad han kunde men var ju också tämligen osynlig. Och Saka då som liksom inte riktigt brukade allvar i defensiven. Och så Partey som får gå ut där i halvtid och... Jag vet inte vad som att... Jag förstår varför Arteta var så... frustrerad efter slutsignal och sa liksom rätt ut att han aldrig har sett laget underprestera på det här sättet som de gjorde för att det var väldigt blekt, oroväckande blekt egentligen.
Ja, och vi måste väl i konsekvensens namn här på något, vi har kritiserat Lampard när han inte fick ihop delarna i Chelsea. Vi har verkligen kritiserat Ole Gunnar för att inte få ut det mesta av sina nyförvärv. Nu har Arteta fått in en Partey för jättemycket pengar. De har fått in Gabriel som är en duktig mittback. Han har signat nytt med Aubameyang och så vidare. Han har alla de här bitarna som han har på något sätt krävt på plats. Nu är det dags att leverera och det gör han ju inte.
Nej, han gör det ju sporadiskt. Eller laget gör det sporadiskt. Precis som i Manchester United-fallet. Här och där så får de till det väldigt bra i stormatcherna. De har blivit bättre defensivt. Men de har ju uppenbarligen större problem när de möter lag där de inte får... ja, spela försvarsspel tajt och ställa om och så vidare. Utan när de själva ska driva matcherna så är det svårt på sista tredjedelen. De hade ju lite chans i första. Jag tycker Lacazette ska ju framförallt borra in den där nickläget han får. Det måste han ju göra. Och i det läget är det klart 1-1 kanske tar matchen, tänder till Arsenal på ett annat sätt. Men sätter vi hela matchen så är Villa mycket, mycket bättre. Hela andra halvlek är de bättre. Och det hade ju kunnat bli större siffror än så här faktiskt. Och det är ju... såklart oroväckande för den defensiven som annars har fått beröm i Arsenal. De hade väl släppt in minst mål i ligan fram till den här matchen. Men nu rann det in 3 och det hade kunnat rinna in fler. Så Arteta ska såklart ha kritik när hans lag inte presterar. Precis som de andra tränarna ska ha det. Samtidigt så jag tror att... någonstans landar jag i alla fall i att han har inte varit där så länge. Han kommer att behöva tid alltså. Det kommer inte vara någon quick fix på det här laget. Utan det kommer att behöva ännu mer tid. Och sen får vi inte glömma bort att de möter ett rätt bra lag. Som har ställt till det för andra bra lag den här hösten. Jag tycker att man får inte bara landa i att Arsenal var dåliga. Vilket de var, utan Villa var ju faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra också. Jag tyckte att de underströk nu att de, när de har sin dag så kan de störa vilket lag som helst med den där trion där framme som är... jag räknar in Barkley där framme för han är ju så pass offensiv. De är sylvassa.
Ja, verkligen. Och, men Arsenal har lite att fundera på över det här landslagsuppehållet, helt klart. Samtidigt som Villa bara rider vidare på den här vågen. Nu är det ju så att det är Leicester toppar tabellen. Men Aston Villa är 3 poäng bakom med en match mindre spelad. Så att man får väl ändå säga att det är de två formstarkaste lagen i ligan just nu. Ett Leicester som tog meriterande seger mot Wolverhampton. Det var de här två lagen som vi diskuterade förra veckan, Frida, om vilket som kommer klämma sig in där.
Men jag vann, vill jag bara peta in. Absolut inte. Jag vägrar och se mig besegrad här. För att såg man matchen så vet man om att Wolves borde åtminstone ha fått med sig någon poäng.
Så inga guldstjärnor i tabellen, Frida?
Nej, absolut inte. Men det är ju en olycklig hands där på Kilman som leder fram till Jamie Vardys mål. Och sen missar ju... Nej, så var det inte alls. Eller vilken...
Nej, det var straffen som...
Ja, jag bara tänker vilken som var vilken. För han fick ju 2 straffar. Nu blir jag osäker på vilken...
Den straffen som gick in var väl på handen, va?
Ja, det var det. Men gud, det är så många matcher som man ska komma ihåg och straffar och missar och grejer. Ja. Men oavsett vad så gör ju Wolves, alltså särskilt i andra halvlek, så tycker jag de gör. Alltså de gör det bra, men Leicester är ju svåra också att bryta ner. Och uppenbarligen så har de ju hittat rättare också med Wesley Fofana, inte minst. Frågan om Arsenal inte köpte fel mittback alltså när de paxade en mittback i Saint-Étienne. Skulle ha paxat honom istället.
Ja, Fofana har sett riktigt, riktigt bra ut. Framförallt i den här matchen.
Ja, nej men precis. Då får väl sägas också att Luke Thomas, 19-åringen, gör det väl också helt okej. Okay. Och det är klart en väldigt stark 3-poängare för Leicesters del. Men nej, jag tänker inte erkänna att Wolves inte har chans.
Chans har de ju såklart. Det är långt kvar. Det går inte att utesluta något lag i det här läget. Nej, kanske, möjligen Fulham.
Ja, ska vi riva av Fulham-plåstret då före vi tar oss till Stamford Bridge? Alltså det enda man vill prata om i den matchen är ju egentligen straffen på slutet. Alltså det är hårt och de får det där målet emot sig som West Ham då gör i, ja vad är det, i 90-onde typ. Alldeles i slutet, och så kastas man en livlina tillbaks efter klumpigt försvarsspel och bjuds på den här straffen. Ademola Lookman kliver fram.
Ja, The Daily Mail skrev att fotbollen inte har sett en sån usel straff sen Diana Ross sköt en straff på invigningen av VM 1994. Jag kunde ju inte ens fokusera blicken 1994, så ni får berätta om den verkligen.
Ja, den har jag missat. Det var ingen som var med i sändningarna, och det har jag missat helt.
Hon bar högklackat i alla fall, så det kan ju vara en förklaring.
Det kunde ju faktiskt.
Undrar vad Lukman känner kring just den jämförelsen.
Nej, det kan inte vara så bra av det.
Lookman bar väl sån här betongskor eller någonting. Jag vet inte vad han försöker ju göra en panenka.
Men borde det vara bara straffbart att göra den typen av straffbart?
Ja,
definitivt.
Villkorligt bör man i alla fall få. Möjligen kanske inte skaka galler, men villkorligt är det nästan. Alltså det är slutminut. Klubben är en jättetuff situation. Och han håller på och larvar sig och drar en panenka. Alltså vad fan. Det är väl ganska respektlöst mot lagkamraterna, klubben och alla involverade fans och såklart. Istället för att bara gå dit och göra det ordentligt.
Ja, Scott Parker var inte nöjd.
Alltså. Nej, och han sa ju också att det kommer ju bli ett test of character för Lookman nu för att liksom hitta tillbaka efter det här. För att,
han måste vara petad nästa match.
Ja, men tänk om det hade varit supportrar på arenan. Nu är det ju inte det. Det blir inte lika explicit då. Men tänk om det hade varit det. Om man drar en sån där straff. Eller hade han gjort det då ens? Det vet man ju inte.
Alltså till och med snälla Craven Cottage hade ju...
Ja, precis.
Ja, nu var de väl för sig på bortaplan den här matchen. Det hade väl mest varit hån då från West Ham supportrar. Men
till och med snälla Craven Cottage hade ju nog reagerat ganska bryskt mot det där beslutet.
Mm. Å andra sidan en, får man ju säga, väldigt stark seger för West Ham. Väldigt tung seger. Och att Benrahma är den som assisterar till målet kan man också notera. Nyförvärvet från Brentford.
Just det. Han kommer nog också vara viktig för West Ham den här säsongen. Men ja, det är ju, ska vi bara slå fast att det är den sämsta straffen som vi har sett?
Ja, det kan vi ju.
Ja.
Jag tror inte jag har sett en sämre.
Alltså i det läget också, får man ju säga.
Jag minns,
på det.
Alltså det är klart att den går ju på mål i alla fall, så att den har ju en chans att gå in om målvakten typ bryter benet i straffögonblicket. Men att en straff som går utanför är ju på det sättet sämre, men nej. Det absolut viktigaste med en Panenka. Det spelar liksom ingen roll hur den ser ut. Den måste gå i mål. Den måste gå i mål. Det finns inget annat. Den tar vi med oss i alla fall i den här säsongen.
Jag vet att Pat Nevin twittrade lite och sa att han var offended att vissa människor ville få det till att Luckmans straff var sämre än hans, som han gjorde för Chelsea mot Man City under sin tid som spelare. Så det är ju möjligt att den kan ha varit sämre. Jag vet inte, jag har inte sett den än.
Jag vill minnas att Maradona hade en helt fruktansvärd straff. Var det
VM 90? VM 90 är det, mot det måste vara i kvarten mot Jugoslavien. Och han rullar den och målvakten lägger sig bara och tar en otroligt mjäkig straff. Sen är ju Maradona så otroligt kall, så att han i semifinalen mot Italien lägger ungefär en liknande straff, men rullar den då åt andra hållet när Senga slänger sig åt fel håll. Så att då rullar han in den. Och det krävs väl en del nerver för att göra det.
Ja, Maradona kan man göra en egen podd om. Vi lämnar den då. Och viktigt för West Ham att få med sig de här poängen också. Nu har de ju tagit sig igenom den där riktigt tuffa inledningen som vi pratade om med alla svåra matcher. Och får då möta Liga jumbon, är de jumbo nu fulla? Måste jag plocka upp tabellen?
Nej, det är Sheffield United
som är... Det är Blades som är det fortfarande. Precis, Fulham tog ju faktiskt en seger här. Här om sistens. Och viktigt för West Ham att de kan hålla i då och börja, eller fortsätta ta poäng får man säga, för de tog faktiskt ganska många fler poäng under den här tuffa inledningen av säsongen än vad jag trodde de skulle göra.
Jag trodde på dem i alla fall.
Du trodde, ja det är fint. Till Stamford Bridge och just då Sheffield United som inledde starkt. Tog ledningen borta mot Chelsea, men sen klev de tunga pjäserna in i handlingen. Ziyech som inte fått spela så där jättemycket, haft lite skador och så vidare som har hindrat hans säsongsinledning, har kommit in i det här laget nu och såg förträfflig ut i det här mötet där Chelsea ganska enkelt vann med 4-1 till slut.
Man tänkte faktiskt tanken att om det här hade varit förra säsongen och Chelsea hade släppt in den typen av mål mot Sheffield United i 9:e minuten som det väl var. Jag tror inte de hade vunnit då. Alltså så mycket har ändå skett på ett år att de har fått ihop ett lag som gör det omöjligt för Sheffield United som alltså är så formsvaga som de är just nu att kunna stå emot. Och menar, backlinjen, den är ju satt. Med Chilwell, Silva, Zuma, James. Och är riktigt, riktigt bra. Alltså Chilwell och James är ju fantastiska på att fylla på framåt. Och så här nu när Havertz var smittad med, eller testades positivt för covid-19, så fick ju Kovacic komma in istället. Och det fungerar verkligen superbra med Kanté som, det är där han ska vara lite djupare. Och sen så trycka upp Mount och eventuellt då Kovacic, Havertz, beroende på vem det är. Och Kovacic var, alltså det är ju ingen spektakulär spelare överhuvudtaget, men han var väldigt, väldigt nyttig här och gör väldigt mycket bra. Han är väldigt effektiv, alltså effektiv i allting han gör egentligen framåt. Och han var det särskilt i den här matchen också. Och Ziyech, vi har redan varit inne på det, alltså vilken fantastisk fot och speluppfattning och hur han kan vända spelet och Werner på det som gör mål, Abraham gör mål. Och man satt och tänkte att vem är egentligen Chelseas bästa nyförvärv? Det är nästan så att det inte går. Alltså, ska man gå på Mendy eftersom att de
behövde
liksom ändå, detta var ju första målet han släppte in i Premier League. Han har ju stabiliserat det. Är det Thiago Silva? Han har ju stabiliserat det. Chilwell har gjort det väldigt, väldigt bra. Zizek nu ser ju fantastiskt ut. Är det Werner som gör en massa mål? Är det alltså, Havertz har vi inte ens nämnt. Det är, man vet inte vem man ska välja riktigt. Det är mycket som är bra just nu i Chelsea, får man säga.
Det är ett bra betyg när du radar upp det så där. Om man inte kan välja riktigt vilken spelare som är det bästa nyförvärvet. Det är,
ja, verkligen.
Det är ju ett otroligt bra betyg till hela rekryteringen. Jag håller med. De har ju en fruktansvärt bra trupp nu. De har så många alternativ så det är svårt ens att liksom ta ut 18-manna-truppen i och med att man får ställa någon rätt bra spelare utanför den också. Zizek har vi ju sett tidigare vad han är kapabel till, men jag måste säga att den foten han har från fasta situationer, den är skarpare än vad jag trodde faktiskt. Den är ju brutal. Det känns ju som att Chelsea nu kommer att vara sylvassa på fasta resten av den här säsongen om han spelar och ska vrida in de där skruvade inläggen. Det är nästan som man skjuter in den på huvudet på Thiago Silva på den hörnan där. Så där kan vi nog räkna med fler poäng från den foten. Det är så pass mycket kan vi nog konstatera.
Mm. Verkligen. Crystal Palace Leeds 4-1. Bielsas energi och fart saknade man i den här matchen om man var Leeds supporter. Det var inte mycket som stämde, och Crystal Palace och gammal är äldst i Roy Hodgson. Det var någon som sa Roy Hodgson är the thinking man's Bielsa. Jag håller inte med, men jag tyckte det var roligt sagt.
Alltså det var ju alltså Palace var ju väldigt effektiva framåt, får man ju säga. Alltså Leeds fokuserade ju väldigt mycket på det här bortdömda målet i 17:e minuten, och den tåls väl att diskuteras lite ändå. Bamfords mål, han gör ju visserligen mål bara, vad är det, 10 minuter efteråt, men
offside med armen.
Ja, precis, och det är ju för att han, det blir ju så som att han pekar med armen vart han vill ha bollen, och så blir liksom hans axel offside och målet döms bort. Det var ju många som rasade kring det här, och jag kan ju hålla med om att liksom där och då så tänkte man, vad är det här? Alltså hur kan ett sånt mål bli bortdömt för offside? Men jag vet inte vad er uppfattning var.
Jag tycker det är helt horribelt, men det är ju så det är nu. Vi ser ju de där offsiden dömas hela tiden, och jag antar att regeln och tekniken ser ut så, då blir det ju offside. Men det är trist.
Ja, det,
typ,
men det,
typ så.
Det är inte så mycket mer att säga, men jag kan ju förstå att man blir upprörd i alla fall.
Jag är mer upprörd över den här typen utav avblåsningar än Hansen på till exempel Joe Gomez då. Det kan jag säga. För det här är, det är omöjligt för forwarden att hålla koll på den, exakt vilken kroppsdel som rör sig, hur, alltså, man kan bara förvänta sig att forwarden ska kunna känna, men jag är i linje, nu är jag inte förbi, och sen precis vart hälen befinner sig i ett löpsteg och en axel lutar sig, man kan inte förvänta sig. Jag tycker det tar bort för mycket för fotbollen om man ska tvinga anfallarna att spela med ännu större. Du är ju tillbaka till det här som fanns då på 80-talet, att man var offside när man var i linje. Och det tycker jag är en negativ utveckling. Så att det...
Ja, med det sagt så man ska inte åldershåna Palace för mycket, med tanke på att SS frispark där, 22-åringen, den var inte dum.
Nej, den var fin.
Den satt rätt fint. Ja, och han har ju faktiskt kommit in väldigt bra i laget nu. Slussades ju in lite försiktigt i början. Men med en sån fin frisparksfot, så har ju Palace helt plötsligt ytterligare ett vapen också som de kan använda sig av. Så att, det var verkligen en match där allting gick med dem. Och de hänger ju ändå i där. De ligger väl på 8:e plats nu och fått ihop ganska många poäng. Och det var ju många som liksom hade liksom räknat bort honom. Men, eller räknat bort dem, men jag menar, man kan aldrig räkna bort Roy Hodgson, tycker jag.
Kan man inte göra. Nej. Verkligen inte. Frågan om vi kan räkna bort West Brom. Hade ju det där krysset länge då mot Tottenham. Ett Tottenham som såg trubbigt ut, får man ändå säga. Sen så kliver han ändå fram, Harry Kane, och gör det han gör. Han gör nämligen ett avgörande mål, och det blir 3 poäng till Spurs, som hänger på där i toppen. Ligger nu på 17 poäng, precis som Liverpool, och ja, en poäng bakom Leicester då. Viktigt för Tottenham, som för första gången då började med bazooka-kedjan från start, med Bale, Kane och Son. Vad var dina intryck utav Spurs och bazooka, Frida?
Nej, men att man fortfarande har fått se dem, alltså i alla fall Gareth Bale har man inte fått se det bästa av än. Det känns som att han är på väg att trumma igång. Plockade väl av, fick väl ändå spela 80 minuter här eller någonting sånt. Men att det fortfarande finns mer att ta av. Och så är det väl lite, så känns det väl med hela Tottenham egentligen. Att en del saker har satts på plats nu. Men att det fortfarande finns saker att förbättra. Med det sagt så har de ju börjat ta de här lite, alltså ugly wins, som man säger. Alltså att man vinner borta mot Burnley. Man vinner här mot West Brom med 1-0. Det är ju sånt som kanske har saknats de senaste säsongerna. Sen går det ju att diskutera John Stones ingripande där vid målet. Det känns
han
som
kommer på halvdistans där.
Ja, precis. Antingen får han liksom gå ut eller så får han stå kvar. Det blir någonting mitt emellan. Men med det sagt, så när man har den spetsen i Harry Kane och den typen av spelare som Tottenham har att tillgå, så är det inte konstigt heller att det helt plötsligt kommer ett mål på det viset.
Mm. Jag tycker att Johnston var ju bra i övrigt i matchen. Han hade ju några fina räddningar och gjorde ju det han skulle liksom, fram tills dess.
Ja, men det räcker inte. Man måste göra det ända in på...
Framförallt om man har ett lag som inte gör mål, vilket är West Bromwich just nu.
Ja, men precis. Men som sagt, alltså Tottenham, det är ändå mycket som börjar falla på plats. Jag vet att det såg trögt ut under första halvlek, men det är ändå, alltså, liksom Höjbjerg som har kommit in, är det väldigt bra. Det är väl bara det här med Ndombele, att man fortfarande riktigt vet om han verkligen borde spela så högt upp i planen. Det är nästan så att han har varit bättre när han har spelat lite längre ner. Men Mourinho kan ju i alla fall, alltså han måste ju må bra just nu i alla fall av att de ligger där de ligger rent tabellmässigt. Han ser ju också ut att må rätt bra på sina sociala medier eller på sitt Instagram-konto som jag verkligen kan rekommendera att alla följer, för att det är så otroligt märkligt med en medelålders man som liksom ska ratta sitt Instagram-konto. Det är många, många trevliga bilder där.
Även det är underhållande att följa, helt klart. Och starkt också av Tottenham. Det här är ju den typen av, vi vet ju Heung-min Son och så vidare, hur starka de är i sina omställningar. Här får de ju inte chansen att ställa om överhuvudtaget, eftersom West Bromwich packar ihop så lågt och gräva fram den här segern. Det är sånt som de behöver.
Ja, man kanske ska lyfta också i West Brom, alltså Krovinovic och Gallagher framförallt, riktigt såhär boyband namn, Connor Gallagher.
Han såg fin ut.
Ja, nej, men båda de två ser bra ut. Jag menar, Gallagher är ju bara, han är bara 20 år. Det känns som att där kanske är någonting att hålla koll på i alla fall framöver.
Gick den i stolpen, hans skott där? Som man har en bit in på andra halvlek.
Jag minns inte utfallet riktigt, men jag minns skottet i alla fall. Ja, det var ett riktigt bra avslut. Och det har man sett. Alltså, han har sett ganska bra ut de senaste matcherna. Alltså, även de där West Brom har förlorat. Så att, ja, man får hålla koll på honom.
Mm. Vi har hyllat Aston Villa och Leicester så här långt i den här sändningen som ja, lite outsiderlag som har sett formstarka och fina ut. Vi måste slänga in Southampton där också såklart. Southampton som nu ligger på fjärde plats på 16 poäng och slog Newcastle med 2-0. Hasenhüttels gärning verkligen det här gänget och målet av Che Adams och Stuart Armstrong. Det är såna här spelare som... gör det de ska, de gör sina mål, de är nyttiga och de har kvalitet, men inga liksom högprofilspelare. De trummar verkligen på sig att Southampton här.
Jo, men vad gör Almiron också vid Che Adams mål, kan man ju fråga sig.
Absolut.
Kändes som att båda målen kom från, alltså kom ur att Newcastle liksom slarvar med bollen. Och det är ju jätteskickligt av Adams och alltså, det var jättefint avslut av honom och det är såklart skiktet av även av Stuart Armstrong att få in 2-0-målet. Men man landar ju lite i att det var ett slarvigt Newcastle också som liksom bjöd in Southampton i den här matchen och liksom bjöd de tre poängen till dem.
Men de är med där uppe. Vi har varit inne på och snackat Hasenhüttel att man tittar Leicester och så vidare så har de ju ett lag fullt med namn, de har sin Vardy, de har Madison och med flera och Aston Villa. Hittar inte riktigt någon sån spelare i Southampton som sticker ut på det sättet som en Grealish i Aston Villa till exempel. Men de har ett lag som är svårslaget och som tar mycket poäng just nu.
Verkligen, så får man ju säga att det är ett antal spelare som har lyft sig rejält. Alltså inte minst Vestergaard i försvaret har ju alltså... imponerat mycket i höst alltså. Det måste jag säga. Jag var inte övertygad om honom förra säsongen.
Och de har hittat en bra balans på alltså det centrala mittfältet också med alltså dels där Ward-Prowse har ju också lyft sig får man ju säga. Ja,
där har vi för sig kanske en spelare som sticker ut då.
Ja, nej, men att han liksom att han kombinerar så himla bra med Romo, det märks liksom att de fungerar väldigt bra ihop och det var väl ändå ett frågetecken när Höjbjerg försvann liksom, hur kommer det bli med den balansen på det centrala fältet, men det har de ju uppenbarligen löst alldeles ypperligt.
Ja, alltså Romeo är ju en spelare som jag inte kanske har hållit så högt alla gånger. Han är ju mest en spelförstörare mer än någonting annat. Spelar riktigt hårt och fult och det känns som att ofta så blir det ett tidigt gult kort på honom. Då drabbar det Southampton väldigt mycket. Men jag tror att det är väldigt nyttigt för en sån som Ward-Prowse som ju löper väldigt mycket och är oerhört nyttig på många sätt att ha den typen av spelare med sig ut på mittfältet som verkligen kliver in i alla närkamper som kan göra det lite... det spelet kan spela spelförstörande och låta Ward-Prowse stå för kreativiteten med sin fina högerfot. Jag tror att det är väldigt nyttigt och de kompletterar varandra bra på det sättet. Vi kan väl säga någonting om Brighton Burnley också, men helst inte.
Nej, alltså det börjar ju mobbas lite nu mot Graham Potter och Brighton överlag, alltså bland fansen, att de tycker att Brighton tar lite för lite poäng för att man ska kunna känna sig nöjd, och det är ju förståeligt, men det beror ju på att de gör ju inte mål, alltså de kan inte göra mål. Och nu fick ju Danny Welbeck göra sin första start här och var ju faktiskt ganska nära ett par gånger. Men känslan är ju överlag att alltså det finns ingen spelare som är så frustrerande att titta på som Mopé. Han är tekniskt begåvad och allt det där, men han hittar inte målet. Alltså han missar alldeles för mycket. Så det Brighton behöver nu är ju att typ en sån som Welbeck kommer in i ett sorts mål. Stim, för att annars kommer det se ut så här.
De behöver ha in något bättre än Welbeck i sådana fall. Är ju min känsla i alla fall.
Jo, fast nu får man ju liksom... Nu får man ju ta det man får. Sen är ju... Alltså ska jag ju säga att Solly March var ju... skadade ju vristen i förra omgången, så han missade ju matchen mot Burnley. Och då blev man ju av med alltså, en hel kant i princip, för att Dan Burn är ju inte alls den typen av ytterback som Solly March är, som är betydligt mer offensiv. Och det är klart, alltså, de har ju en del spelare på bänken liksom, i Aaron Connolly som man kom väl in till slut istället för Welbeck och sådär, och McAllister och han satt på bänken i och för sig, Jahan Bakhsh fick väl chansen. Men det är ju något, det är ett väldigt stort problem för dem. De dominerar väldigt ofta bollinnehavet, och efter matchen så är väl typ den vanliga kommentaren från Potter att det är en match vi borde ha vunnit. Det är ofta så det är, men så gör man inte mål och så vinner man inte matcherna. Och det måste de börja göra snart, för att nu har de 6 poäng. Ligger alltså 4 poäng efter Leeds som är på 15 plats precis ovanför. Så att nu börjar det ju bli ett litet glatt där. Man måste hänga på dem i mitten för att inte liksom hamna i bottenträsket längre fram.
Jag sa det redan i somras, de borde plocka in Origi. Precis vad de behöver. Han hade öst.
Det är bara för att du vill sälja. Du vill sälja spelare.
Jag vill se Origi spela fotboll, och det kommer jag inte få göra så länge
han är
kvar.
Och så vill du att de ska släppa White i någon sorts utbytesaffär. Men det kommer inte ske. Han blir kvar.
Yes, vi går vidare därifrån då. Och ska svara på lite frågor. Jag har fått in många i vanlig ordning. Vi tar en från Kenny Tran. Eller Kenny Tran kanske. Går det redan nu att fastställa vilka som åker ner? Tycker att det har ganska tidigt utkristalliserats en kvartett i alla fall som det kommer handla om. Det är frågan om det kan då bli även att Brighton kan dras med där, men det är ju Sheffield United, Burnley, West Bromwich och Fulham som det känns som är helt enkelt sämre än en resterande tabell.
Jag håller inte för uteslutet att det blir ett tränarbyte där, att det kommer in en ny tändning i någon av de där klubbarna, att någon av dem reser sig. Ja. Jag skulle inte...
Och men vart ser det? Är det West Brom kanske då?
Ja, att precis.
Det kom ju faktiskt uppgifter precis innan Tottenham-matchen att det hängde mycket på den matchen, huruvida han skulle bli kvar eller inte. De gjorde ju ändå en ganska bra insats, så nu vet man väl inte hur de resonerar. Men att det finns liksom tydlig kritik mot honom. Och att det är ju, återstår att se om han behåller jobbet eller inte.
Men har de material för att klättra förbi liksom Leeds och Newcastle och de här som vi kanske misstänker kommer vara på nedre halvan?
Nej, det har de väl inte, men... Men klarar sig över sträcket, tror jag de har material för, och de övriga fortsätter sladda. Burnley är ju ett sånt lag, så de skulle ju kunna ha kapacitet att dra och rada upp ett par segrar i rad. Mm. Om de bara kommer in i ett stim som de har gjort de senaste åren, när de i perioder har varit rätt stabila. Så jag vill inte skriva det i sten riktigt vilka som åker den.
Nej. Vi tar en fråga från Jimmy Block istället. Tror ni på 5 byten i vinter? Och hur hade Kalle ställt upp Chelseas mittfält och anfall? Första frågan, tror ni på 5 byten i vinter?
Ja, jag tror det. Jag skrev ju om det. Jag tror att de kommer backtracka på den. Sen vet jag att det är inte alla klubbar som tycker det. Men om de redan nu efter 8 omgångar börjar se och tala om hur slitna de är, så kommer det inte bli bättre när vi kommer in senare i vinter. Så att jag tror att då behöver vi bara hitta ett strategiskt tillfälle för det. Möjligen när man har nått halvlägs i Premier League där runt jul eller nyår där, kanske man spelar halva ligan, då kan det vara läge att se över den där. Jag tror inte det är omöjligt att det blir det.
Det var ju...
Förlåt.
Jag tänkte bara säga, det var inte alla klubbar som var emot förslaget heller, av de mindre då. Alltså Brighton var ju en sån klubb som var för 5 byten. Ja, och om precis. Nu David Moyes också har svängt i frågan,
precis.
Din så kan man väl tänka sig...
Aston Villa sa ju att han tyckte att de skulle köra vidare på 3, men det kanske är också för att de är inne i ett bra moment nu och känner att det kanske inte gynnar dem, men skulle de åka på någon skada och sådär, så kanske de ändrar ståndpunkt också. Vi får se, men jag tror inte det är omöjligt. Chelseas mittfält, jag tycker, som Frida var inne på, jag tycker inte Kanté är klockren i den rollen beroende på vilken fotboll man vill spela. Jag förstår ju att Sarri inte vill ha honom i den rollen med tanke på hur viktig hans sex är i speluppbyggnaden. Och det kommer inte Kanté kunna göra. Men Det är inte alla som vill spela fotboll på det sättet som Sarri vill göra, och som Chelsea spelar nu så tycker jag det är hans bästa position, definitivt. Han vinner så mycket boll, han balanserar och täcker ytor som ingen annan kan göra, så att de får en extra dimension till de offensiva spelarna när han täcker upp för dem. Så att jag tycker Kanté då som defensiv mittfältare, och sen ska ju två offensiva mittfältare in där framför då, och det beror på lite hur man vill balansera det. Det blir lätt lite för offensivt balanserat om man ska in Havertz och Mount i 2008 roller. Så jag skulle nog säga Kovacic som på en av de positionerna bara får balansera lite bättre. Och sen får man nog dribbla med den andra positionen lite grann. Beroende på motstånd och form.
Och en front trio.
Ja, från trion Werner given.
Zizek måste vara given.
Måste vara given. Och sen är frågan vem som ska vara den tredje. Den är inte lätt alltså.
Så jag gillar, jag tycker ändå att alltså Abraham har ju, han har gjort det så pass bra att även om det är många som tycker det är konstigt att han ska starta med alla de här liksom nya stjärnorna i laget, så varför inte om han spelar på det här sättet? Alltså så länge han fortsätter att prestera.
Ja, de får ju så en bra target också, alltså lite storlek och sådär framme med honom. Och Werner kan ju anpassa sig till en, liksom en roll där han flyter runt omkring en central nia, så att det är inte alls någon dum lösning att ha både Werner och Abraham på plan. Och sen ha en lite lurig, kreativ Zizek som de använde honom senast.
Och så kommer Pulisic tillbaka snart också,
ja,
så blir det extra många.
Ja, så är det ju. Det är många som ska in där. Men just nu då, även om Pulisic skulle vara skadefri då, så just nu Werner, Abraham, Zizek.
Yes, vi har fått nästa fråga från Robin. Hur otroligt överskattade är egentligen Adama Traoré? Mest överskattade spelaren i ligan, frågar han.
Det får ju du ta.
Ja, han har ju uppenbarligen inte inlett den här säsongen speciellt starkt. Han har ju mest fått jobba från bänken då. Alltså han är ju en sån där spelare som när han inte får sakerna att funka ser fullständigt värdelös ut.
Men är det inte att han är ganska så lättlöst? Han vill alltid gå på utsidan. Och det vet förmodligen försvararen om.
Absolut, men det har han ju alltid varit. Och när han var liksom som formstarkast förra säsongen så spelade ju det inte någon roll. Alla visste vad han skulle göra, men han var för snabb, för stark för att någon skulle kunna göra någonting åt det. Nu känns det som att han inte riktigt har bollbehandlingen, han har inte riktigt tajmingen i sina löpningar, och då blir han ju helt plötsligt nästan en belastning. Att han tar bollen och springer ut med den över kortlinjen istället och tillför ingenting. Så att just nu är han verkligen inte bra. Och ja, det är klart. Vi har ju hyllat honom rätt mycket, så att med tanke på den lägsta nivå han ändå fortfarande besitter så kanske vi överskattar honom lite grann. Men det är ju för att vi pratar om honom när han är uppe på sin högsta nivå, och den är ju enormt hög å andra sidan, så att det kan väl ligga någonting i det, men samtidigt så vet vi att det finns potential kvar i honom. Håller ni med? Köper ni mitt resonemang?
Jag har inte sett Wolves så mycket de senaste veckorna. Jag har ju förstått att han har haft en tung säsongsinledning och så. Men jag bara, nu tar jag bara något från luften. Om det kan ha att göra med att de har ju ändå lagt om sitt spel lite mer. Blivit mer spelförande. Det är i alla fall deras tydliga ambition att vara det. Och han är ju en extrem omställningsspelare. Och får han inte riktigt de ytorna så kan han fortfarande vara bra. För det har ju varit, det har ju visat i våras att han var, även i matchen när de behöver den där dörröppnaren, så kan han göra det. Men han är inte riktigt lika spetsig om han spelar i ett lag som är liksom possession-baserat. Att motståndarna parkerar ner, ställer sig brett mot honom väldigt nära, så han inte får ta fart i situationerna. Så jag vet inte om det finns någonting i det. Som omställningsspelare när Bud spelar det spelet, då är han ju brutal.
Ja, det är onekligen. Hörrni, det var allt vi hann den här veckan i Sportbladets Premier League-podd. På torsdag så är slutelvan tillbaks. Då ska vi prata landslagsfotboll för hela slanten. Då blir det Kulusevski och Isak och Foppa och de andra och Jan Anderssons gäng då inför landslagsuppehållet. Så ger en res så hänger ni med där. Tack Frida, tack Kalle för att ni var med idag den här måndagen, och tack alla ni som lyssnade. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen.